Här börjar min älskade dotter av J.P. Delaney. Inläst av Eva-Maria Oria. För Jäntas. Boken inleds med följande dedikation. Till Caradoc, agent, vän. Beviset på att dessa historier kan få ett lyckligt slut. Kapitel 1. Gabe. Allt börjar med ett meddelande på sociala medier. Vi säger inte ovanligt. Susie får minst ett dussin sådana meddelanden varje dag. Fler om hon har en spelning på gång eller om bandet just har släppt en ny låt. Hon brukar låta ett par stycken samlas och sen sätta sig ner och svara på dem i ett svep. Hej, tack för att du hörde av dig. Vi älskar att höra vad folk tycker om vår musik. Men den här gången är det annorlunda. Det är som om någon precis har slitit av hennes hud och blottat ett 15 år gammalt sår. Hej Susie, jag heter Anna Mulcahy, men jag föddes med namnet Sky Jukes. Jag är 15 år gammal. Om du fick en liten flicka på St. George sjukhus den 6 mars 2007 omkring klockan 17.00 som sen adopterades, skulle vi i så fall kunna träffas. Jag tror att du kan vara min biologiska mamma. Bästa hälsningar, Anna. Detta är i sig självt tillräckligt förödande. Men det som får henne att springa in till min studio med blekt ansikte och knappt återhållna tårar och stumt hålla fram sin iPad så att jag kan se den är den sista raden. PS. Jag är så desperat och olycklig. Kapitel 2. Gabe. Hon fick Sky långt innan jag träffade henne. När hon var 20 år och precis hade börjat få bokningar som bakgrundssångerska. Det var en oplanerad graviditet, resultatet av en tillfällig relation. På den tiden betydde det mesta av jobbet för bakgrundssångare långa turnéer och ett barn skulle ha inneburit att hon fick ge upp den karriär hon älskade. Det var innan hon visste att hon hade fibromer förstås. Nu, efter 5 missfall och mycket orolig väntan mellan menstruationerna, önskar hon att hon hade gjort ett annat val. Att adoptera bort ett barn. Människor tror att om man väljer att göra det så klarar man av att leva med konsekvenserna. De inser inte att man fattar beslutet långt innan barnet föds, när man fortfarande försöker vara rationell, planera och göra saker och ting rätt. När man säger till sig själv att man skulle kunna göra ett barnlöst pars liv fullständigt, samt ge sitt barn ett bättre liv. När saker som karriär, och ja, de fester och roligheter som alla 20-åringar tycker om är så mycket viktigare. De inser inte att när man faktiskt gör det kan det kännas som ett dödsfall. Ett dödsfall som man känner sig ansvarig för eftersom man själv har spelat den största rollen i det. Ett dödsfall som du sörjer lite mer varje år eftersom din fantasi plågar dig med vetskapen om att ditt barn finns där ute någonstans. Att du kanske får en glimt av henne i snabbköpet en dag när du ska köpa en låda glass. Eller att du ser henne svänga med benen på baksidan av en buss. På vissa sätt kan det vara ännu värre än att ett barn dör på riktigt. Jag vet, för det har hänt mig. Jag förlorade Lia i barnleukemi när hon var nästan 3 år. Det var obeskrivligt och förödande. Och det krossade mitt första äktenskap lika säkert som om någon hade krossat det med en sten. Men det var också slutgiltigt. Det fanns ingen återvändo. Inget att diskutera. Bara en långsam, plågsam uppgörelse med det. Det var annorlunda för Susie. Att ge upp sitt barn innebär att hon alltid kände den grymmaste av alla känslor. Hopp. Även om det var blandat med förtvivlan. En del av henne har alltid undrat, vad gör Sky idag? Har hon lärt sig alfabetet än? Har hon lärt sig att simma? Har hon fått sin första kyss? När folk frågar hur vi träffades skämtar vi ibland om att Susie var min groupie. På den tiden var jag, ja, inte direkt ett känt namn, men bandet jag var med i, Wandering Hand Trouble, jag vet. Det var vårt skivbolagsförslag. Du skulle aldrig drömma om att kalla en grupp så idag. Hade gjort övergången från pojkband till mammarock utan allt för stora svårigheter. Vi var på gränsen till att vänskapligt gå skilda vägar och ville gärna njuta av de pengar vi hade tjänat medan vi fortfarande kunde. Going, going, gone var vår avskedsturné. Susie var en av bakgrunden.